En sång som man ibland sjung när jag växte upp i alla fall, men som jag på lite senare tid också har funderat på lite, inte i budskap, men det är ändå det: Jesus älskar alla barnen. Den känner ni till: Jesus älskar alla barnen på vår jord, röd och gul och vit och svart. Det gör detsamma, har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord. När jag har försökt leta i Bibeln så har jag aldrig sett liksom att Jesus säger precis så där. Men däremot så håller jag ju med om den sanningen som ligger underförstådd i den här sången. Att Jesus, att Gud inte gör skillnad på människor. Att det inte spelar någon roll hur du ser ut, varifrån du kommer, vilken social status du har, om du skulle råka heta Bernadotte i, ja, det är kanske inte ett efternamn, eller om du heter Svensson. För vi har alla behov av Jesus. Och det är också något som jag tycker blir tar sig uttryck i det vi precis gjorde när vi delade brödet i nattvarden. Och det är som där vi alla kommer inför Gud, vi är alla lika. För när det gäller Jesus så kan man ställa sig frågan åt: är någon mer viktig än någon annan? Kanske minns ni en gammal tv-reklam, jag tror att det var en lottoreklam som gick då, alltså för en massa år sedan. Men där var som en man som hette Bosse som hade blivit onödigt rik. Om ni minns det, registreringsskylten på bilen stod det som Bosse på. Och sen så körde han liksom på motorvägen som i en egen fil, där som det stod Bosse. Och man kan fråga sig liksom om det finns det en gräddfil i eller till Guds rike, till Jesus. Finns det vissa människor som har mer rätt till Jesus än någon annan? Och är du onödigt rik som Bosse, har du i så fall förtur till honom? För även om vi inte kanske tänker så eller tycker så, så är det ibland så, tror jag, som man tänker att man kanske har gjort sig förtjänt av Jesu uppmärksamhet. I det också att i hur vi ser på varandra, ser på andra människor, hur vi värderar och kategoriserar. Vi läste här om veckan i Markus 2:17 att när Jesus säger att det inte är de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och de tror jag vi tillhör alla. Vi ska idag läsa från Markus 5 och vers 21. Och rubriken i min bibel är synagogsföreståndarens dotter och kvinnan med blödningar. Vi ska se. Står så här: när Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogsföreståndare vid namn Jairus. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget: min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon kan räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Lärjungarna sa: "Du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig." Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda." Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem: "Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre." Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren: "Var inte rädd, tro bara." Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: "Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover." Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, hur man säger det, Talita kum. Det betyder: "Lilla flicka, jag säger dig, stig upp." Och genast reste sig flickan och gick omkring. Och hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Gud, nu ber vi för ditt ord som vi har fått lyssna till. Jag ber att vi idag ska få finna någonting i den här texten som kan hjälpa oss i att förstå vem du är, men också till att förstå vilka vi är. Amen. Ja, den här texten som jag tror många kan ha hört innan. Den skildrar det som två berättelser eller två levnadsöden som blir sammanflätade i en berättelse. Vi möter kvinnan med blödningar och vi möter den här synagogsföreståndaren Jairus vars dotter är dödssjuk. Vi har två personer som bägge kommer till Jesus. De kommer till honom på lite olika sätt. Men de är båda desperata. Och de tror att Jesus kan hjälpa dem. Vi har kvinnan med blödningar. Vi har varit inne på det lite tidigare här, tror jag, i söndagarna. Men i det här med liksom vilka Jesus umgicks med, vilka han rörde vid, liksom det här med renhetslagar. Jag tror Samuel, du var väl inne på det, någon som här rörde vid någon, vad var det? Spetälsk där, ja. Den här kvinnan som betraktades som oren. Och med det så innebar det som att hon hamnade utanför samhället eller utanför den sociala sfären. Och det beskrivs i texten hur hon hade försökt som få bukt med sitt problem, sin sjukdom. Hon hade gått till alla möjliga läkare, men ingenting hade kunnat hjälpa. Hon hade snarare bara blivit sämre. Och inte nog med det så hade hon också förlorat allt. Det hade kostat henne allt. Så hon gick med sin sjukdom och dess yttringar. Den plåga som det säkert innebar för henne. Inte bara den fysiska plågan utan också den psykiska. Den här att inte få vara med, att få vara utanför. Att vara oren. Men hon hade fått höra om Jesus. Och för henne så var det det här sista halmstrået. Och kanske hade hon förstått vem den här Jesus var. Men hon bad inte om lov för att få komma till Jesus. Utan hon trängde sig fram i den här folkhopen. En anonym kvinna i folkmassan. Och hon tog tag i Jesu kläder. Och när hon gör det så märker hon hur hennes situation, hennes sjukdomstillstånd förändras. Det slutar blöda. Hon blir frisk. Men det här märker ju också Jesus. Han märker liksom att det har hänt någonting. Någon har tagit i mig. Det är inte bara att någon har rört mig utan det har som kraft har kommit ur mig. Och men han vill liksom veta, han vill veta, han är intresserad att veta vad som vem den här kvinnan var. Han tar sig tid och han trots att den här kvinnan som kommer dit är rädd. Rädd för att hon har brutit. För hon vet att hon har ju brutit mot de här ramarna, de här reglerna som fanns. Men Jesus han dömer inte den här kvinnan utan han ger henne en upprättelse. Han säger gå i frid. Frid som står för och innehåller som upprättelse, en helhet, ett helande, en hel relation. Och Jesus han tar ut den här kvinnan, den här anonyma kvinnan som egentligen inte var någonting. Tar ut henne ur, lyfter ut henne ur folkmässan. Hon gick inte obemärkt förbi. Jesus han såg henne, han bekräftade henne. Och han gav tillbaka hennes identitet. Så att hon inte längre skulle behöva vara gömd, anonym eller utanför gemenskapen. När Jesus, det är så fantastiskt ändå. Men Jesus, hur han kan ta den här personen som inte betyder någonting. En anonym person. Till att, som att bli någon. Jesus han ger människor en ny identitet. Han ser dem. Sedan har vi synagogsföreståndaren. Han som kom till Jesus först. Synagogsföreståndaren, en viktig person i synagogan, i den judiska församlingen. Han nämns vid namn Jairus. I allra högsta grad är han någon. Men han behöver Jesu hjälp. Och det är bråttom. Han springer fram till Jesus och böjer knä för honom och ber honom. Bönar och ber att han ska hjälpa och ta sig an hans dotter. Och det är ju i den här, när de är på väg då till dottern, det är ju då också som den här kvinnan kommer och med blödningar kommer och stör Jairus. För i detta så kommer budet från synagogsföreståndarens hem att det är redan för sent. Din dotter är död. Och någonstans så tänkte de säkert att jag vet inte hur man såg på Jesus, men jag tror inte man förstod inte riktigt vem han var. Och någonstans så fanns väl den här tanken att ja, men visst, han gör lite under, han gör lite, det händer lite saker kring Jesus, men någonstans går det ändå en gräns kring vad som är möjligt, kring vad en person kan hjälpa. Den här dottern var död. Men Jesus, han fullföljer sitt det här åtagandet, kan man väl säga, som han, eller uppmaningen från Jairus, liksom, som bad att han skulle komma till sin dotter. Och kommer hem där. Och där är väl redan begravningsförberedelserna igång. Men Jesus, han ser den här dottern och säger bara, nej, men hon sover. Han blir skrattad åt, han blir hånad. Det är klart att hon var död. I den här kulturen, det gick som ganska snabbt till att man begravde, från att någon människa hade dött till att man begravde. Och man kan knappast tänka att de ville begrava en levande människa, utan vi får ändå utgå från att de här personerna var ganska säkra på att hon var död. Men ändå, Jesus, han ser någonting annat där. Men han tar bort de här personerna som skrattar åt honom och låter bara några av lärjungarna och de här föräldrarna vara närvarande. Och det kan man ställa sig en fråga till, varför han bara tog de här, om det berodde på att det var en otrosmiljö eller vad det kan bero på. En förklaring kan också vara att det här var i väntan på Jesu egen uppståndelse. Att alla inte, alltså han skulle ju själv uppstå. Och den saken kring honom, att han även väckte döda, det kanske inte han ville att alla skulle veta innan. Men det Jesus gör när han väcker den här dottern, det är inte att han säger några speciella ord, några magiska ord, utan han säger väl, om jag minns rätt, som typ lilla flicka, liksom, stig upp. Det är inte att han gör något märkvärdigt, utan han använder ett vardagligt språk när han uppväcker den här dottern. Och det man kan se i den här texten är att Jesus, att han agerar utifrån människors tro. Och man kan fråga sig vad den här berättelsen lär oss om tro. För jag tror att vi som människor har lätt för att hitta metoder, eller så här, göra såna här, systematisera, skapa vissa metoder och ordningar. Att om vi säger rätt ramsor som gör på ett visst sätt, så kommer bönesvaren. Det är då som helandet sker. Men Gud, han verkar bortom det. Det är inte alltid att det vi ber om sker, trots att vi har tro. Men samtidigt så agerar Gud på vår tro. Den är betydelsefull. När vi tror på Gud och när vi ber honom, så behöver våra tro, den behöver vara riktad till Jesus. Jesus, han som älskar oss och som är den som kan hjälpa oss genom livets alla situationer. Han som kan rädda oss från sjukdomar, från andra tråkigheter som vi ser i våra liv. Och även om vi inte alltid ser det, så kommer han slutligen att rädda oss till himlen. Och han har räddat oss till en gemenskap med honom, med Gud i evighet. Om vi skulle förflytta oss till Gamla testamentet, just när vi är inne på ämnet tro, så har vi Daniels vänner Sadrak, Mesak och Abednego när de skulle kastas in i den brinnande ugnen. Som det står om i Daniel 3. Så hade de en tro på att Gud kunde rädda dem. Men det står att även om Gud inte skulle göra det, så skulle vi ändå inte tillbe några andra gudar. När vi möter svårigheter, när vi möter motstånd, utmaningar av olika slag, det är då som vi verkligen får utrymme till att praktisera och prova vår tro. Se att den håller och bär och att Gud är med oss. När vi får ta det här sista halmstrået. Samtidigt så kan man ställa sig frågan om vi inte kan känna igen oss ganska mycket i det att vi kanske först, när vi har ett problem, så går vi först till och försöker lösa det på egen hand. Är vi sjuka så tar man hellre en Alvedon än att man kanske ber Gud att ta bort huvudvärken. Andre Crouch sjunger i sin sång Genom allt, fritt översatt här, att om jag aldrig hade haft ett problem så hade jag aldrig kunnat veta att Gud kunde lösa dem. Och jag hade aldrig kunnat veta vad tro på Gud kan göra. Vem är du i den här berättelsen? Är du synagogsföreståndaren Jairus? Eller är du kanske kvinnan med blödningar? Du kanske bär på något som tynger dig. Något som du kanske inte ser någon riktig lösning på. Du har kanske provat allt. Men kom till Jesus. Tro och rikta din tro till honom som kan hjälpa dig att möta ditt behov. För han bryr sig. Han tar sig tid, han dömer inte. Han vill upprätta dig och ge dig frid. Tack Jesus för den du är. Tack för att vi får tro dig om goda saker i livet. Tack för att det vi läser om i ditt ord, där du möter människor med behov, oavsett om de kom från enkla, fattiga förhållanden eller om det kom från de som verkligen var någon. Tack Gud för att, och Jesus, för att du vill möta var och en och att vi alla är i behov av dig. Tack för att du tar dig tid, att du bryr dig, att du inte ser någon som mer värd än någon annan, utan att du bryr dig om oss alla. Gud, jag ber dig om ännu mer tro i våra liv. Tro på att du kan gripa in. Att du kan förändra hopplösa situationer. Tack för att du alltid är med oss. Och tack för att du låter oss veta att du är verklig, att du är levande. Tack Jesus för att du dog för vår skull. Tack för att du kom till en förlorad värld, en sjuk värld, en trasig värld. Men tack Jesus för att du kom för att göra den hel. Tack för den frid som du, bara du kan ge. Den upprättelse som bara du kan ge. Tack Gud för att när du helar, när du upprättar, som med den här kvinnan med blödningar, så var det inte bara att du bara ordnade upp en liten eller en sjukdomssituation, utan att du upprättar ett helt liv. Du ändrar på allting. Du gör en person som inte var någon till att bli någon. Tack för att det är den Gud, det är den Jesus som vi får bekänna oss till och som vi får tro på. Amen.